En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd ifrån Aftonbladets ledarredaktion. Jag heter Daniel Svedin och ska programleda det här avsnittet idag. Jag är vikarie för Anna Andersson som fortfarande har semester. Men i studion så har jag en mycket begåvad panel som består av Ulrika Schenström.
Yes!
Jonna Sima.
Yes!
Anders Lindberg.
Ja!
Och det är lite drygt en... Eller först, vi börjar så här. Har ni haft en bra sommar? Har ni haft en bra sommar?
Kanske den bästa någonsin.
Jaså.
Jag har slappnat av. Jag har inte ens hetsat upp mig över nyheter. Och jag har läst och jag har framförallt badat. Och jag har... Jag har haft det toppen.
Inte ens hetsat upp det över det stundande valet alltså?
Nej, jag slappnade av. Så det har jag väl inte kunnat göra på kanske, eller någonsin. Så att jag hade nog någon sådär en och en halv vecka där jag faktiskt var i någon slags dvala och läste och bada. Det var skönt.
Jag som är vän med dig på Facebook ser att du har fått en ny kompis.
Ja, en flamingo. Ja, det är svårt att ha missat den. Eller hur?
Finns det årets kompis?
Ja, sen var det så himla roligt där, för att då skulle ju alla, när jag lade upp det där på Facebook, att jag hade köpt min flamingo. Jag kan säga att alla barn i familjen har varit väldigt lyckliga över flamingon. Så att jag har varit poppis, så att säga. Men det är tydligen ett tecken på att man är swinger om man har en sån där, vilket alla har påpekat, och jag kan bara helt avfärda detta. Och jag kan också berätta att de som tror att man har en sån där och man signalerar någonting, så min man och jag har inte märkt någonting.
Nej, vad bra.
Vi köpte en enhörning, sån här stor enhörning i sommar. Undrar om det.
Ja, men det är samma, fast den symboliserar antagligen ungefär samma sak. Men det ska tydligen vara framförallt flamingon.
Hoppla!
Vad symboliserar du, Anders, i sommar? Vad har du, skickat ut för subliminala signaler?
Jag låste in min mobiltelefon i ett värdeskåp. Och sen var jag ganska nöjd med att inte skicka några signaler alls om någonting.
Men det var väl bra? Hur kändes det då? Hur länge klarade du? En timme?
Nej, jag 2 veckor ungefär klarade jag att hålla mig undan.
Men hade telefonen. Du ingen annan telefon då?
Nej, det hade jag inte. Sen tog jag fram den då och tittade på den.
Hur ofta då?
Nej, det var inte så ofta faktiskt. Och framförallt så gjorde jag så att jag har som tradition att jag raderar alltid Facebook- och Twitter-apparna. Så det gör jag varje år, varje sommar. Och då, för då finns det en liten uppförsbacke för att komma in på det här. Och det där ska jag fortsätta med. Det har jag liksom gjort ett tag och det kommer jag fortsätta med. Det nya i år som jag gjorde, det var att jag ställde in så att jag var en bot. Så jag skickade ut då ledarsidans texter helt enkelt som då gick ut på mitt Facebook-konto. Och så skrev jag tydligt innan: jag skickar ut ledarsidans texter, jag är en bot, jag kommer inte att svara. Och sen upptäckte jag när jag kom tillbaka att det hade ju ingen fattat. Så alla hade ju fört liksom diskussioner med mig då som inte fanns.
Nej.
Under hela sommaren.
Jag kom ännu argare när du aldrig svarade.
Och blev jättearga liksom: varför svarar du inte på mig? Och sådär. Så att det var lite roligt. Men ja, det var väldigt skönt att... Alltså sociala medier är ju allt mer av liksom någon slags klimatförstörelse.
Men det är framförallt en typ av personlighet som inte bör hålla på med sociala medier. De här som måste svara hela tiden. Ni vet såna här messengergrupper man kan ha. Som är sån här snabb information. Man ska alltså ta emot info där. Och det finns såna här dårar som inte kan klara av att bara ta emot, utan måste sända själv igen direkt. Och de borde ju bort från alla som helst sociala medier.
Man skulle ha en sån här test, personlighetstest, för att få logga in på
Twitter och precis,
Facebook.
Precis, att man inte måste svara hela tiden. Och framförallt inte svara någonting som är ovidkommande, som: tack så hemskt mycket för informationen, vi ska bli roligt att se snart igen. Jaha! Och då kommer en till liksom.
För sociala medier.
Ja, eller vad intressant, låt oss prata mer om detta när vi ses. Okay.
De så kallade alla mejlarna.
Ja, som inte kan svara bara en. De måste göras någonting mer om de där människorna.
Nu ska vi prata politik. Det är en månad kvar till valet ungefär. I helgen så kommer valstugorna upp, och under de senaste dagarna så har flera partier presenterat sina valkampanjer med affischer och valfilmer. Moderaternas huvudbudskap är: nu tar vi tag i Sverige. Och man har satt Ulf Kristersson som liksom lockbete på flera av sina affischer. och tillsammans då med budskap om språkkrav och medborgarskap och hårdare tag mot kriminella och sänkt skatt för pensionärer. Och SDs affischer, de är helt rensade från politiska budskap och innehåller bara sloganen, eller vad man ska säga, SD 2018. Och sossarna presenterade sig igår då och med budskap om ett starkare Sverige. Valaffischer som handlar om pensioner, integration och vinster i välfärden. Och en film där Stefan Löfven köper en korv med mos, eller en korv med bröd. Är ni imponerade av det ni har sett hittills?
Jag är ganska imponerad faktiskt. Jag tycker det är liksom mer problem och elände än det är lösningar, så är det ju. Men det är inte, alltså det är ändå lite kreativt. Folk har, alltså den här sossarnas valfilm med han som heter korv, den här, eller han som serverar korv då till Löfven. Alltså den är ju rolig. Alltså man har ju jobbat med humor och det tycker jag är, det är kul när politiker vågar göra det. Sen så är väl SD-affischerna, de tror jag är ganska smarta egentligen. Alltså de kör liksom SD 2018, det är ju sådana troll, alla troll på nätet, de avslutar ju alltid så här liksom nu bla 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 hashtag SD 2018.
Ett rallying call för,
ja men det är ett rallying call för allting, men det gör ju också att alla kan projicera vad de vill på affischerna.
Så alltså, är det. Det är ju... Och väldigt likt också egentligen Danmark, alltså i danska valet för ett par år sedan där
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dansk Folkeparti, när de körde den här kampanjen, att de hade bara en bild på partiledaren och så stod det bara, ni vet vad vi tycker. Det räckte.
Jo. Det är det de säger också från SD håll, att de vet, ni, väljarna ni vet redan vad vi tycker, ja, de är ett enfrågeparti.
Men det är också, det finns också en annan grej här som är intressant, och det är att väldigt många tidningar har ju sagt att man ska pröva SDs annonser på case by case, liksom affisch för affisch eller annons för annons. Mm. Och det ligger ju en sån underförstått budskap i det, att det betyder ju att man kommer att testa det politiska budskapet. Är det hets mot folkgrupp? Är det rasism? Är det fascism? Liksom,
så va? Som, det går inte att göra det SD 2018.
Hur gör du det nu? Mm. Alltså nu har du ju liksom spelat bort hela, och likadant SVT, SR, att visa det här.
Men en annan sak är ju också det att de behöver ju inte göra så mycket eftersom vi andra pratar om dem hela tiden. Så att
vi sköter ju deras valrörelse.
Vi sköter ju valrörelsen alldeles utmärkt åt dem. De behöver ju verkligen inte göra någonting.
Nej. Och det, alltså grejen är att varje gång de gör någonting så går det också åt pipan. Så att ju mindre de gör är antagligen liksom rätt. Alltså antagligen har de gjort en smart analys här.
Rätta mig om jag har fel, men SD har väl inte släppt någon egen valfilm?
Utan det är den här... sossarna.
Ja, men det var väl samtiden som vi lär.
Jo, men i verkligheten var det ju SD. Alltså, jag tror det stod första gången också att det var ett samarbete mellan SDs kommunikationsavdelning och samtiden.
Och samtiden, ja.
Så det skulle jag ju vilja se liksom någon annat parti funka så med medier. Men...
Och för folk som har missat det så har alltså de gjort en film om Socialdemokraternas historia. Som,
ja,
att
sossarna är nazister. Ja, men ja, bortsett från det så skulle jag skulle ju tro, om jag gissar liksom framöver, att SDs kampanj bygger ju väldigt mycket på att spela på liksom regeringsfrågan, att spela på liksom en känsla av att de ändå kommer att bli jätteviktiga, jättestora, och sen låta just mig och Ulrika sköta kampanjen, att vi får prata liksom om dem. Mm.
Men alltså jag måste ändå säga med de här SD-affischerna att de är tomma på budskap. Fast det är de ju faktiskt inte, eftersom det står SD 2018 och som ni säger att det är,
och att de,
det är ett känt begrepp från nätkommentarsfälten.
Hatsajterna, alltså det är hatsajternas språk. Det.
Absolut, och det som vi brukar även få i mejlkorgarna, så är det från arga unga män framförallt, eller äldre. Och så undertecknar de med SD 2018.
Men de har ju kvinnor också på sina affischer.
Ja, men det är verkligen många. Att tala med dubbla...
Ja, men så är det. Precis. Men det är ju kvinnor de letar efter, så att det är ju inte helt osmart att ha dem.
Nej, men samtidigt kommunicerar de då med de här männen som använder sig av SD 2018, så det är en sån här dubbel kommunikation och en uppenbar hundvissla för de här fansen ute på kommentarsfälten.
Men sen är det också intressant tycker jag när man tittar, man jämför Moderaterna, man skiter i SD liksom, man tittar på Moderaterna och sossarna, alltså det visuella uttrycket för de två kampanjerna, alltså de, man kan säga att på ett sätt så kör Moderaterna 2018 lite av den retorik sossarna hade 2014. Alltså rollerna har blivit omkastade. Och det är extremt intressant. För att om jag skulle byta ut Moderaternas det här lika för alla bla 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 till istället någonting håller på att gå sönder i Sverige, så hade hela det visuella uttrycket i Moderaternas kampanj, alltså allting de skriver, hade funkat klockrent med stora delar av det som Löfven gick till val på 2014. Så på ett sätt så kan man säga att det här liksom dystra, negativa som ändå fanns i den kampanjen, det har Moderaterna plockat upp. På motsvarande sätt så har ju sossarna plockat upp det positiva, glada, framåt. Och det blir jättekul när man kollar på Moderaternas valfilm just.
Vad glad han är.
Nej, men det är
alltså, du vet,
ja, men det
jag bara,
är väldigt roligt.
Han rabblar på så måste man så här, du vet, ja, nu pratar han och så måste man hela tiden så här, tänka, jo, efter, men när kommer det?
Ja, men det är väldigt roligt.
Angreppet.
Nu kom angreppet.
Nej, men det är inte det är angrepp. Jag tycker det är en intressant spaning att Moderaterna börjar ju avslutade i förra valet med en film på en thai matrestaurang eller thai sån här
thai kiosk.
Med liksom pad thai och möjligheter, framtid och så.
Den här pad gången... Thai och möjligheter.
Det var
slogan.
Ja, men det var...
Nej, men det är det vi tar. Jo, pad thai.
Ja. Och årets valfilm för Moderaterna börjar med en thai-kiosk som ser ut som att den har slagit igen. Mm. Så att liksom... Och sossarna tar en korvkiosk. Mm. Så att det finns liksom undertexten här är ändå lite av liksom det politiska budskapet. Att de två stora partierna byter liksom stil med varandra här. Va? Och Moderaterna är sura bilder på Kristersson och svartvita bilder.
Jag tycker sossarna inte han ser sur ut. Varför tycker du att han ser sur ut?
Han ser ut som en förbannad.
Han är lite barsk.
Det var någon som skrev något fyndigt att PT-högen...
Ja, han
är
ute och joggar.
Ja, han är ute och joggar.
Men han är ju en joggare.
Jo, absolut. Urstark.
Men så att han hittar på det.
Man satsar på den målgruppen, PT-högen.
PT-högen.
Däremot så har jag hört att det finns misstankar om att...
Den enorma gruppen, PT-höger.
Och Stefan Löfven sparkar ju då fotboll i sociofilmen.
Han är också lite så här sportig.
Men man får inte se att det är han som gör det, utan det är ju bara ett ben. Och det ryktas ju till exempel på
att det inte är hans ben.
Att de har skickat en body double.
En body double, jag visste det.
Att sånt klipp har inte Löfven i foten.
Men alltså sossarna skulle ju kört Löfven som ägnade sig åt judo. Ja. Det hade ju varit någonting om du skulle ha idrott liksom.
Ninja.
Finns det inte det här på TV4 när han kastar omkring någon stackars människa?
Ja, han tar något judogrepp så det knakar.
Det skulle de ju kört liksom så här.
Taekwondo eller ninjutsu.
Vi tar greppet.
Fast,
var väl,
nu slår det mig faktiskt. Jag läste en intervju med Stefan Löfven under fotbolls-VM och där sa han att han hade en vänsterfot. Mm-hmm. Och han skjuter ju faktiskt med höger i filmen.
Aha!
Bekräftat.
Da, da, da,
da. Nu blir det SD18.
Usch, inget här. Det där.
Inget att skratta
om. Nej, inget att skratta.
Nej, okej, nu blir vi gravallvarliga. Ja.
Men vad tycker du om Moderaternas kampanj då, Ulrika? Du som har
jag tycker sett ju att den är... Jag tycker att den är ganska trevlig, även om jag tycker att det kanske kunde ha fler kvinnor på valaffischerna. Kanske Elisabeth Svantesson kunde ha
varit med. Ja, vad tog hon vägen?
Hon borde vara med.
Mm.
Men de har säkert gjort många fokusgrupper som visar på att nu ska vi visa Ulf.
Ja.
Det står i den här strategin som de publicerade, eller Moderaterna publicerade på webben, så publicerade de den här Strömmers, den här PowerPoint-presentationen.
Mm.
Och där säger han ju tydligt att personen Ulf ska man berätta om. Liksom. Mm. Så att jag får en känsla av att det finns en sån här presidentvalsstil här hos Moderaterna. Att man tänker sig på något sätt att liksom...
Bill Clinton var ofta ute och sprang också.
Ja, men lite den stilen. Alltså det här liksom... Jag väntar på att han ska ta sig slipsen, ut och springa, ut på någon annan på att springa.
Alltid
liksom.
Presidentkandidater gör ju alltid det. De är ute och springer med allt sitt folk runt.
Camp David.
Mm, så.
Men det kommer vara någon sån, så bilder framifrån.
Nej, men Trump, nej, han springer inte. Det är inte PT-högern.
Trump är inte
PT-högern.
Och sen har vi ju Vänsterpartiets affischer som har kommit.
Ja.
Och såg ni filmen?
Mm.
Ja, Vänsterpartiets. Mm. Ja. Men de är också varma.
Den är inte jättedålig.
Nej, men de är också varma. Alltså det finns en sån värme mot barskhet här som finns i kontrasten som båda sidor förmodligen har rätt i.
Mm.
Men
vänstern har också tydliga slogans, alltså lite mer traditionella som sätter sig tydliga kontraster, alltså skolutflykt istället för skatteflykt.
Arbete mot kapital.
Den har de tyvärr inte, men det hade ju varit.
Det ligger ju i häradet liksom, pensionärer mot miljonärer och så. Alltså det är en
Nej, jag orkar faktiskt inte.
Jag tycker det är för,
ja, nej, det är miljonärer.
Men han där igen, det är så
du är som de stora
ryserbåtarna han har på med, ja, i något här, avsnitt.
Det saknar jag faktiskt från Vänsterpartiets retorik. Den var ingen båtskatt. Däremot såg att Moderaterna hade, i Stockholm tror jag det var, att de lovar att inte införa en båtskatt. Och så, den enda som har föreslagit det
är det länet då, eller det
jag
staden?
Jag tror det var stan eller län. Men den enda som har föreslagit liksom båtskatt är vi, ja, liksom. Det är väl ingen annan som vill ha en båtskatt.
Nej, det...
Men de har i alla fall en affisch där att de lovar att det inte blir någon båtskatt.
De ska också gräva ner centralbron.
Seger för Anders Lindberg.
Jag är inte så säker på att det där med att gräva ner centralbron är...
Varför kör man det som sagt? Det sitt stora, sin stora valfråga.
Det utreddes ju för länge sedan och det är ju lite för dyrt om jag ska
Men var det centralbron de skulle gräva ner?
Bättre att se till att få östlig förbindelse så du får ringen. Då behöver du ju inte hålla på med det där.
Gräva ner Öresundsbron, några takers.
Ja, men jag menar den här mellan Frankrike och England, det finns ju en tunnel Verkligen. Där.
Men sen har ju Miljöpartiet Nej. Också kommit med sina. De har ju nu.
Den är bra.
Folkpartiets tidning heter ju nu, så att de har ju liksom...
Det är inte jättemånga Anders som vet att Folkpartiet har en tidning som heter nu. Ja, men det är ett jobb.
Men hur ska man tolka det här med att Miljöpartiet har nu och Centern har framåt?
Ja. En marsch. De försöker ju göra lite Macron där.
Appropriering.
Forwards, det är ju en gammal vänster och finns även andra dimensioner
men
i den.
En marsch framåt, det är väl ungefär samma tanke liksom, på något sätt tror jag.
Sen tror jag ju att Centern har gått på pumpen lite på ett sätt som är intressant. Det är att de har ju rätt dassig miljöpolitik, Centern. Rätt dassig klimatpolitik. De har gjort bort sig nästan hela mandatperioden eller det där. Och sen håller klimatet på att bli den stora frågan. Så jag tror ju att centerpartisterna har rätt mycket problem med sin kampanj. Att de, liksom, de hade nog tänkt sig att höra liksom en Annie Lööf-kampanj med småföretag och bla bla bla.
Ja, ja,
nu
men alltså,
deras
du
gamla
på...
fråga, huvudfråga. Och då är de liksom helt oförberedda. Deras liksom
Ådahl hade nog velat, alltså Martin Ådahl som är deras
ekonomisk chef.
Centerpartiet.
Ja, alltså, chefsekonom. Han hade nog velat ha reformfrågor och immigration om jag ska vara ärlig, för att och inte med klimat och så.
Det ska vi ha som övergång.
Men det är väl X-faktorn, tror vi det? Det är alltså fyra veckor kvar ändå.
Jag vill påa det ämnet. Jag vill påa det ämnet.
Han är programledare.
Nu ska jag påa nästa.
Hur länge ska jag filma?
Hela tiden. Stäng av om du vill.
Ja, okej.
Jag vill att vi ska prata om valsången också. Jag vet
inte. Nej, men kan vi inte göra det nästa avsnitt?
Jo, men valsångerna.
Låt mig nu på.
Kan vi säga att hör resten på...
Nu lyssnar vi på programledaren.
Hej då!
Klimatförändringarna tros ligga bakom sommarens extrema värme och nu varnar forskarna för att den globala uppvärmningen kan drabba oss snabbare än vi tidigare trott. Om jordens uppvärmning når 2 grader riskerar planeten att bli obeboelig enligt en ny studie. Och sommarens bränder, torka och extrema hetta ändrar också väljarnas dagordning. Enligt Demoskop så går miljön upp på andra plats efter invandringen bland de politiska frågor som svenskarna anser vara viktigast nu. Och enligt Initio har andelen svenskar som oroar sig för klimatförändringar ökat från 51% i november till 76% idag. Kommer vädret och klimatet att påverka valresultatet?
Alla pratar om
det
vädret, ingen gör
det.
Det
kan ju göra det möjligen för Miljöpartiet om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag... Ja, jag tror att vi kanske pratar om det, men jag inte, man vet ju inte vad X-faktorn är förrän efteråt, men det kan vara X-faktorn.
Fast jag tänker också så här, att, jag tror du har rätt i det, Miljöpartiet tror jag absolut kommer att påverkas. Alltså det här med att Miljöpartiet skulle åka ur riksdagen, ja, och sånt som man pratar om, det kan man ju bara glömma nu.
Ja, men om ni tar de här som är lite som jag har tjatat om så mycket, de här telefonplanmänniskorna, de har ju varit väldigt besvikna på Miljöpartiet under de senaste mandatperioden. Mm. Och jag tror att de har snurrat runt lite och inte vetat, då ska de till Feministiskt initiativ eller herregud, går de till vänstern eller oj oj oj, Löfven är han inte för höger och oj 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 oj. De kan möjligen säga så här nu, ja, nej, men vi tar nog Miljöpartiet ändå. Isabella Lövin har ju varit ganska bra den senaste tiden.
Men, jag vill säga det, att hon har ju verkligen gjort en
comeback.
Ja, comeback kan man väl säga, från partiledardebatten den sista i SVT innan sommaren, till framförallt den här väldelade artikeln etc. om att hon ville prata klarspråk om klimatförändringarna. Hon orkar inte liksom köra med någon slags liksom att låtsas spelad
att det ordnar sig.
Positivitet om att det kommer ordna sig ändå, bara vi får fram bra, bättre teknik ungefär. Utan det handlar faktiskt om större förändringar än så, uppoffringar också kanske.
Men sen undrar jag om inte det finns en annan dimension i det där som man inte pratar om, och det är ju kön. Att kvinnor brukar ju vara mer oroade för klimatförändringar, och det brukar vara en mycket större fråga. Om man tänker på att hela SDs idé just nu, det är ju att få kvinnor att rösta på SD. Så undrar jag om, alltså det är ju det partiet som är sämst i miljön av alla partier. Det är ju liksom, de är klimatförnekare, det är ett avskyvärt
parti på det. Skära ner på bidragen, ja, på SMHI.
De anklagade i princip SMHI för någon konspiration för att man sa att det skulle bli varmt i somras och sådär. Alltså det blir fullmigt sinnesrubbat. Och det är klart att den könsfaktorn som finns under SD, att det nästan bara är män som röstar på partiet, det är klart att den blir ju skarpare när andra frågor än invandring blir i fokus. Så jag undrar om inte det finns så att säga, motsvarande effekt som finns för Miljöpartiet kan finnas på den andra änden av skalan. Att partier som att människor som ändå ligger i närheten där inte kommer ändå rösta på dem. Och det undrar om inte kan skada SD faktiskt i valet. För deras politik är ju, alltså blir klimatfrågan ännu större än invandring, och det är inte omöjligt för värmen fortsätter ju. Så är det klart att då tappar ju SD en del av liksom sin kraft, det tror jag.
Men vart går de väljarna då, tror du? De går väl inte
till något annat borgerligt parti, antar jag. Men det blir ju, jag blir bara glad för det, för jag vill att SD ska bli så små som möjligt. Så det spelar väl ingen roll om de går till något annat borgerligt parti.
Nej, men alltså det är ju verkligen det som kommer vara på alla, on top of allas minds nu inför valet, att de flesta har varit med om en extremt varm sommar, man kanske har fått sin brunst sinad, man har sett alla
man har inte fått grilla
verkligen, alla gräsmattor är brunbrända, alla träd är liksom gulröda som på hösten, alltså det blir så otroligt påtagligt konkret hur en temperatur ökning kommer att påverka oss i vardagen.
Och vi kommer väl leva med effekterna ganska länge med tanke på liksom nödslakt av djur och dyrare öl, läste jag att det ska bli. Så att
det var ju slut på vissa ställen. Det måste ju vara, det här är ju nu snackar vi systemkollaps. Liksom.
Sen tror jag att många partier trodde att det skulle vara en civilförsvarsfråga som skulle bli, alltså av det här med bränderna och så vidare. Och inte att det inte skulle gå mot klimatväder. Eller väderklimat, man får välja vilken inriktning man vill ha. Men jag tror att många trodde att det kanske var lite civilförsvar. Sen tror jag också att när de åkte in då, alla partiledarna där, du vet, det tog ganska lång tid innan de fattade att det kanske var någonting man borde liksom göra någonting åt. Så flög de in i helikopterar och hälsade på. Och det där irriterade mig, därför att jag tycker att det var lite för mycket i sådana tider där jag tror att det behövs att man kavlar upp ärmarna och visar att man kan ha skit under naglarna. I sådana tider tror jag det inte hjälper till att partiledarna bara åker ner in i katastrofområden och åker ut igen. Utan jag tror att det är, alltså, man ska nog vara där.
Tänk att Löfven och Kristersson skulle varit och skyfflat lite.
Ja, det tror jag faktiskt. Och det är ingen som förväntar sig att de kanske skulle göra det, men det finns andra personer i partierna som kanske skulle göra det. Att partierna tog tag i det, samlade folk och hjälpte till. Nu var det ju väldigt många som, jag har pratat med folk som har varit där, som sa att det var helt fantastiskt hur många som faktiskt hjälpte till.
Och civilsamhället.
Ja, precis. Men jag menar, partierna hade nog vunnit en del på att faktiskt kavla upp ärmarna och få lite skit under naglarna och visa upp det på något sätt. I sådana här tider som vi har nu så måste det nog ändå in.
Det finns en intressant spår i detta, tycker jag också. Det är att Moderaterna tog ju fram en ny politik för civilförsvar, eller det civila försvaret heter det.
Beatrice Ask.
Ja, hon var inte särskilt viktig i det, men däremot inför Folk och Försvar, alltså man presenterade henne som en sån eye-catcher liksom, men det var inte kärnan i det, utan kärnan var just det här liksom sättet att förhålla sig till det civila försvaret. Och där finns bland annat att man ska att man liksom tafsar på den här principen, ansvarsprincipen, att liksom myndigheterna ska vara ansvariga i kris, och det ska de vara liksom för det de är ansvariga för när det inte är kris. Och istället ska regeringen på ett tydligare sätt, eller liksom centrala myndigheter ska på ett tydligare sätt gå in och någon slags uppifrån och ner resonemang. Det där att liksom staten tydligare ska styra krishanteringen, det tror jag Moderaterna har en ganska stor poäng i. Och det gör att det är intressant att följa debatten nu, för att det där har Socialdemokraterna aldrig velat. Så blir det en riktig debatt om det civila försvaret, skulle det hända, då tror jag att Moderaterna skulle få ganska stora fördelar av det.
Det var väl det de hoppades kanske, att det skulle landa med där.
Jag tror att man hoppades att det skulle bli så och inte att det skulle handla om det.
För där har de stora kunskapsluckor. Det märktes ju inte minst i debatten mellan Ulf Kristersson och Isabella Lövin i Aktuellt, att han har en del att lära på området.
Nu ser Jonas Sima jättelycklig ut.
På ögonen. Nej, men jag måste faktiskt säga att jag förvånas lite när ni är så överens om att att ministrar ska åka liksom och släcka bränder handgripligen? För det verkar...
Jag tror att man, jag säger inte att alla ministrar måste göra det, men jag tror att man måste visa handlingskraft på ett annat sätt än att ha ett von oben-attityd, att flyga in i krisområden, säga hej och sen flyga ut igen.
Men okej.
Okay. Det var exakt det de gjorde.
Till exempel en sån som Vidar Andersson på som är ledarskribent på Folkbladet. Han skrev ju också den här åsikten. Mm. Och då lyfte fram Mattias Karlsson, SD, som ett föredöme. Som hade...
Nej, Paula Bieler var det, va?
Nej, Paula Bieler var det.
Nej, ja, hon också. Men Mattias Karlsson hade någon äng som han hade upplåtit och då byalag han fick äta efter mellan släktingarna.
Just det. Ja. Han blev citerad någonstans på det. Mm.
Ja, och då när jag läste det så var jag så här, men vad är det här? Alltså, ja.
För där tycker jag att Vidar Andersson faktiskt är helt ute och cyklade. För de två partier som har folkrörelsepartier ute i landet, det är ju Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det är där liksom byalagen, det är där de här deltidsbrandmännen, det är liksom därifrån hela det civila samhället kommer. Så att jag tycker Vidar Andersson är helt ute och cyklar när han påstår att SD skulle stå för detta. Det är en PR-grej som de ägnar sig åt.
Exakt, men däremot så.
Det här... Ja, men då är det ju det som ni lyfte och sa. Nej, var viktigt att stå
nej,
höga
nu,
politiker.
Tvärtom tycker jag. För jag tycker SD försöker göra PR av det här genom att hålla på det sättet.
Precis så.
Medan jag känner liksom att tittar vi på vad är den svenska civila försvarets styrka? Jo, det är frivilligheten. Och där ska liksom folkrörelserna finnas där, tycker jag.
Och jag kan säga att i Värmland i somras, jag menar, byalaget var de som åkte iväg till närmsta, där det brann i Glasskogen, vilket är söder om Arvika, norr om Årjäng. Det var folk därifrån som gjorde det. Så att jag tror nämligen att i dessa tider, när det är en skillnad mot etablissemang och folk, så tror jag ändå att oavsett parti, och jag håller helt med om att SD gjorde PR på det här, just därför att partiledarna flög in, och då kunde de göra det.
Intressant nog så, Jimmy Åkesson besökte inga katastrofområden, och SDs liksom Facebook-kommunikation fanns inga uppdateringar alls om, ingen sympati, ingenting, åtminstone när jag tittade senast.
Nej, men det var ett kvartal, tror jag, som lyfte fram det här med Paula Bieler till exempel, att hon var hemvärnssoldat och så. Och det är ju jättebra att hon är det. Så är det ju. Men det är klart att den stora delen av de människor som har gjort det här, det är de människor som vi inte vet namnet på, som inte har tagit cred av det.
Men också den här katastrof som man har visat på vikten av, till exempel EU-medlemskapet, som ju SD vill ha en folkomröstning om att om vi ska gå ur. Vi har ju haft alla de här brandmännen från Polen och Tyskland och allt vad det nu är. Men även gemenskapen, att det går inte att släcka en brand själv. Alltså att det kräver ett samarbete och så här.
Nej, men
så
det
att,
är ju sammanhållning i samhället som krävs.
Ja, men det blir ju liksom en allegori över klimatförändringarna på något sätt. Att du kan inte göra det själv, utan det krävs stora samhälls... strukturomvandlande reformer.
Just EU tänker jag också att det är nog lite nyttigt för svenska folket att upptäcka det här. För vi tänker ju på att vi betalar till EU, vi fixar till alla andra. Och sen kommer Polen
och skickar
hit brandmän för att släcka eldar här. Då känner man så att vi behöver varandra.
Mm. Alltså, det var väldigt bra.
Det finns en väldigt nyttig
håller helt grej med om här. Det. Liksom.
Nu ska vi prata om regeringsfrågan.
Jag hatar regeringsfrågan.
Det är ändå den sexigaste frågan i den här valrörelsen, tycker jag.
Tycker du?
Ja, jag tycker det är spännande. I veckan,
hörde ni ironin?
Det gick mig helt förbi.
Ulrika, du är ju också kolumnist i Aftonbladet.
Ja.
Intressant.
Mm.
Och i veckan så skrev du en läsvärd text på ett klassiskt ämne om innanför- och utanförskapet.
Klasskampen.
Ja, precis. Och det här du var inne på lite nu, om så här, eliten mot folket. Och du hävdar att de svenska vänsterpartierna har misslyckats med att se hela Sverige.
Det är jag och Daniel Suhonen som tycker så.
Ja, precis.
Det hade man inte trott.
Tycker ni samma sak, menar du?
Ja, av olika skäl. Men alltså här, den texten jag skrev, den ska man faktiskt läsa utifrån att jag försökte tala om för Socialdemokraterna att ta tillbaka klasskampsperspektivet. Därför jag tror att när man tappar det och istället blir styrd av en elit av vänster, identitetsvänster som är välutbildad, universitetsexamen, bostadsrätt. Ja, de bor vid telefonplan, om vi är lite slarvigt sådär. Och när de börjar bestämma, då blir det för mycket symbolfrågor och kanske inte ett klassperspektiv. Så att, och det är ju det som socialdemokratin ska stå för.
Det håller vi med om, men det du kommer fram till sen är ju att S ska sätta sig med SD.
Jo,
och det håller vi inte
men det
med
är
om.
Ju lite, nej, men det förstår jag. Och det skrev också Daniel, så det är ju självklart. Men jag försökte bara så här att alla har blivit chockade under de senaste 5 åren om vad som har hänt, eller kanske ska säga 3 åren vad som har hänt. Och man måste nog vara lite elastisk i hjärnan för att tänka på det mest det som jag aldrig skulle kunna tro. Och egentligen rent intellektuellt tror inte jag det, men det, alla möjligheter finns efter det här valet. Alla möjligheter, och det är lika bra att öppna för att det faktiskt vad som helst kan hända.
Fast den möjligheten finns inte.
Men ni sitter ju inte i en partiledning i Socialdemokraterna.
Nej, men beskedet har väl varit tydligt från partiledningen.
Men vad som är besked före ett val och vad som händer efter en katastrofcirkus i efterhand tror jag vi ska passa oss väldigt mycket för att fastställa. Ni vet vad jag tycker personligen. Jo, men jag tror man måste nog intellektuellt fatta att vad som helst kan hända efter valet.
Den absolut största risken är ju snarare att Moderaterna går tillbaka på det som en gång fällde Anna Kinberg Batra, nämligen att de nu vill inleda ett samarbete med SD.
Du hänvisar till det här med Billström idag, eller hur?
Jajamän.
Som jag inte har någon aning om var det kommer ifrån och varför.
Från
och det
Billström.
Som förvånar mig. Ja, men absolut. Men det förvånar mig lite när man äntligen har en pressträff som ni antagligen förstod att jag skulle gilla igår. Mm. Om reformer och finansiering, och jag satt liksom yes! Och sen gör man det här uttalandet och tar plats för det istället i medierna. Mm. Så ingen kommer ihåg
50 miljarder till kommunerna.
Alltså, förstår ni att jag blev lite ledsen?
Men om vi hoppar över det kommunikativa. Alltså det intressanta med Billström.
Ja, men det är ändå intressant.
Det är intressant. Partier är bra på att slå kroken för sig själva. Men,
det har Socialdemokraterna,
Socialdemokraterna
gjort
många gånger. Har övat sig mycket på det. Men det intressanta med Billströms besked, det är ju dels att han går tillbaka till öppet i Kinberg Batra sa att man ska samarbeta med SD. Men sen också att han på något sätt helt struntar i vad övriga allianspartier. Alltså, han räknar helt kallt med att C och L kommer att bara acceptera.
Men Anders, vet du vad det här påminner mig om? Det vi pratade om i Almedalen. Det som
testballongen.
Det här med utskotten. Och, alltså, det är samma...
Ja, är det inte samma media också?
Är det inte samma media också?
Dagens Industri.
Ja, Dagens Industri.
Fast jag tror faktiskt att det är djupare än så. Jag tror att vad vi ser nu, det är en rad av testballonger som flyttar gränsen. Och det som kommer att hända, tror jag nu, med Billström, naturligtvis så kommer folk att dementera och sånt där, för det gör jag alltid. Men nästa vecka så kommer något nytt som han säger, som flyttar gränsen ytterligare lite grann. Och successivt så blir det allt mer självklart för väljarna att det är klart att det kommer att bli en M-regering med SD-stöd som C och L kommer att backa upp. Och alla vet det här när de går till valet.
Nej, alla vet inte det, Anders. Jag tycker att det är väldigt slarvigt att säga så.
Nej,
därför att du
men det är ju
vet
det han säger.
Det.
Det är ju det han säger. Det är ju det som är Billströms besked.
Men tänk då på att när Billström säger det, för jag är ju inte jättenöjd över det beskedet som ni säkert förstår.
Han är gruppledare i riksdagen.
Ja, jag vet. Men tänk på att Moderaterna är ett liberal-konservativt parti. Jag blir lite bekymrad när han går ut och säger såna där saker. Vi vet inte orsaken, jag ska gräva i detta personligen. Därför att vad han riskerar att göra är ju att den liberala falangen i Moderaterna blir lite besvärade över detta, va? Eller hur? Och Centern kommer ju inte bli nöjda över det här heller.
Ja, de
så jag fattar inte riktigt. Men det är någonting någonstans
det intressanta är, nej, du ska inte behöva släppa det. Men det intressanta blir ju om Moderaterna nu vill gå till val på att bilda en minoritetsregering, en enpartisregering då, med stöd av SD.
Men då måste vi ju också fundera över så här. Hur många procent kommer Moderaterna då få?
Precis, de kommer förmodligen bli mindre än SD.
Och det riskerar ju bli så, ja.
Och då kan man ju fundera över vilket inflytande det här större partiet kommer
få. Och då kanske vi ska börja fundera på vad SD kommer att vilja i sitt liv.
Fast jag vill fortfarande inte släppa den här frågan. Därför grejen är den att kärnfrågan är nämligen att nu har Kristersson, ända sedan han blev vald, sagt att det här ska man inte göra. Nu,
hela tiden springer Billström och säger någonting
nu
annat.
Nu så säger Billström att det ska man visst. Och så vitt jag har sett har Kristersson inte dementerat detta. Jag skulle nog kunna säga så här att vi vet att Moderaterna just nu talar med dubbeltunga, men vi vet också att den som går ut och säger jag har en parlamentarisk strategi, den här parlamentariska strategin är som vi kommer att regera, det är gruppledaren i riksdagen, det är den mest erfarna medlemmen i allt det här och den som har levererat alla såna saker tidigare. Mm. Och det gör att vi kan nog ganska konstatera nu att detta är Moderaternas strategi.
Ja, klockan är då 11 minuter över 11 och det är fredagen den, vad är det för datum? Vi vet 10. Ju inte vad som kommer hända i eftermiddag, för vi får bara säga det, vi kommer ju ha flera avsnitt, men jag Absolut. Kommer gå till botten med det här.
Men är inte det här, alltså det finns ju en logik i det här på något sätt, för tiden har ju gjort att Moderaterna är det enda partiet som kan Eller,
ni vill få det till det. Ni är tre stycken emot mig här och du är programledare.
Nej, men, lyssna på mig. Det här fick jag från... Alltså moderat, det finns ett parlamentariskt stöd.
Programledaren är nu också debattör.
Det finns ett parlamentariskt stöd för liksom högerpolitik rent ekonomiskt. Det har Moderaterna. Det finns också ett stöd för liksom en skärpt migrationspolitik. Det står SD, S och M för. Alltså M är det enda partiet som opererar i bägge dimensionerna. Och de är enda som kan bilda en regering. Är det inte logiskt att de gör det då?
Nej. Därför att vi är fortfarande ute efter att det finns en liberal falang och en konservativ falang. Och jag kan tänka mig att den liberala falangen just nu inte är jättenöjd över detta. Så vi får se var det här landar. Centerpartiet avfärdar ju här nu och sådär. Så att vi får väl se vad dagen kommer att bjuda på.
Precis, men de får skattesänkningar och så får SD och S själv.
Jag tror inte att man kan en månad före valet förutspå detta. Jag vill bara säga att vad som helst absolut kan hända.
Men alltså, det är ju många olika... kreativa idéer just nu. Jag såg i Aftonbladet i torsdags så pratade, alltså igår, Jan Björklund om att han ville se en S- och M-regering.
Och Thomas Ramberg pratade att Annie Lööf skulle bli statsminister.
Ja,
vad som helst kan hända. Jag såg att SVT hade en reporter på SVT, jag tror det var Marmorstein, som skrev att vi får ändå tänka på att Jim Åkesson kan bli statsminister. Och vad ska Socialdemokraterna göra att alla fackklubbar som numera har en majoritet av SD-väljare, hur ska LO klara av det här?
Fast det tror jag inte på.
Det tror jag på.
Jo, men LO funkar inte så.
Vad ska de göra åt att det inte längre är en majoritet ibland?
Det är inte sant att det inte är en majoritet i LO.
Det är några,
25% sa ju SCB.
Ja.
Jo, men det betyder ju inte att fackklubbarna tycker så. Utan det betyder ju att LO-medlemmarna
är i väldigt stor utsträckning SD-väljare idag.
Och det har alltid varit så att det finns en 20-25% borgerliga väljare i LO. Det där har borgerligheten påtalat i alla fall i 100 år.
Ja,
att,
men SD
att det
är ju inte
dåligt.
Borgerliga väljare.
Fast grejen är den att det är samma väljare. De gick till, och det ser man väldigt tydligt i mätningarna. Alltså det här är väljare som har röstat på olika borgerliga partier förut. Som
det
gick
spelar
till
ingen
Moderaterna.
Roll,
jo, men det är viktigt.
Men det som spelar ingen roll.
Jo, men de är fortfarande bara 25%.
Hur ska sossarna få tillbaka dem?
Ja, men de kommer inte få tillbaka dem. Alltså 2006 gick de till Fredrik Reinfeldt. 2006 gick de till Fredrik Reinfeldt. 2010 gick de vidare till SD, många av de här. Och de kommer att stanna där antagligen. Jag tror det är jättesvårt att få tillbaka dem. Därför att de ligger till höger politiskt. De tycker höger saker och har tyckt det hela tiden. LO kommer inte få tillbaka dem.
Moderaterna
måste fundera på de 75. Moderaterna
nej, men alltså hela
LO
det politiska.
De 75
hör,
procenten som,
och alla som lyssnar nu
det.
Hör ju att det politiska landskapet är väldigt komplicerat nu. Det hörs ju i allra högsta grad på vår diskussion här. Och är ganska obehagligt om jag ska vara riktigt ärlig. Och jag tror inte det finns särskilt många som är bekväma i vad som håller på att hända och hur det går till just nu.
Fast just på den där punkten när det gäller LO så tror jag faktiskt att det där är mer ett borgerligt spin än någonting verkligt. Vad som är problemet är naturligtvis att de värderingarna som nu har kommit in, och det är ju de man måste prata om. Jag tror inte sossarna kommer att vinna en stor grupp av de väljarna. Vissa kanske, men många av dem kommer inte att vinna för att de är så fruktansvärt besvikna på Socialdemokraterna och de tycker inte så Socialdemokraterna.
Men man undrar ju faktiskt också om Annie Lööf någon gång kommer lägga ner, är det inte hon som driver hårdast om att man vill ha en alliansregering?
Jo, jag tror det.
Att det i så fall Socialdemokraterna som är att skylla om inte de får bilda en alliansregering om de blir största block. Det är en väldigt konstig snårig tankegång där, men som man undrar lite.
Jag tror
lite
att de
tänker.
Flesta är väldigt förvirrade även i partiledningen och inte bara vi som är sympatisörer åt ena eller andra hållet, utan jag tror att det är ganska förvirrat läge.
Jag tror det Jonna säger där. Det där är jätteintressant tycker jag. Verkligen jätteintressant spaning. Alltså, för att vem är alliansen idag? Är alliansen någon mer än Annie Lööf?
Jag tror alltså, att alliansen existerar. Och jag vet att den existerar. Sen får vi väl se efter valet hur det där kommer att utvecklas. Men ni kan ju i alla fall veta att det finns en allians före valet.
Men jag tänker på till exempel när Annie Lööf om de ensamkommande flyktingbarnen. När hon tog ställning för dem mot liksom Moderater och KD framförallt. Jag verkligen vimsade ju runt lite där, men Moderaterna och KD, då startade ju liksom den näthögen, startade ju en sån här fruktansvärd kampanj mot Annie Lööf.
Jag vet.
Och det förväntar man sig ju inte liksom inom en allians, men där, och då fick jag ju känslan av att den där näthögen de vill egentligen inte ha någon allians. De vill liksom ha veckan i Lövuren. Alltså de vill ha bort henne. De är inte alls lojala med Moderaternas parti.
Nej, men det är ju mer och mer så att de går i polemik mot varandra som de aldrig gjorde förut. Som nu Jan Björklund, när han gjorde sina klimatutspel i veckan, så kritiserade han ju rätt skarpt den här skatten, föreslagna skatten från Centern och Moderaterna om ökad skatt på
diesel.
Nej, minskad skatt såklart på diesel.
Precis.
Så att man, det är mer och mer så som man inte har sett tidigare. Och det är väl, man hoppas ju på något sätt att man inser att det inte kommer kunna bli, det är inte två block längre, utan det är faktiskt tre block, och att man får faktiskt handla efter de nya förutsättningarna efter valet. Det kommer vara nya koalitioner.
Det kommer bli väldigt knepigt, tror jag.
Om det finns en allians kvar nästa vecka får vi se. Om det finns ett Sverige kvar nästa vecka får vi också se. För nu ska vi sluta. Men vi är tillbaka som sagt nästa vecka.
Kan vi inte recensera valsången nästa gång?
Det kan vi göra.
Det kan vi göra.
Lite gladare. Vi också kanske kan ha lite gladare program.
Precis.
Nästa vecka.
Det kan vi försöka ha. Då har vi lite bättre teknik också, tror jag. Så då kan vi få hjälp med att få riktigt lyxigt ljud på vallåtarna. Slipper vi spela dem från våra mobiltelefoner. Med det sagt, Ulrika Schenström, Jonas Sima och Anders Lindberg. Tack.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Hej.